Vi är nätt och jämnt ute ur pandemin när rapporterna om apkoppor når oss. Skillnaderna mot covid-19 är avsevärda, men spridningen ökar och sjukdomen klassas som allmänfarlig. Hur orolig ska man vara för det? Om det ska vi prata idag i Studio DN med mig, Sanna Thorén Björling. Och jag har med mig Anna Bratt som är medicinreporter på Dagens Nyheter. Välkommen!
Tack!
Du, hur vet man om man har fått apkoppor?
Om man får feber, man får svullna lymfkörtlar och blåsor eller små utslag, ofta vätskefyllda då, på kroppen, då kan man misstänka att man har apkoppor.
Det verkar obehagligt. Det är nästan ingen i Sverige som har fått det, i alla fall inte så vitt vi vet. Vi ska gå in på det där lite mer alldeles strax. Men om man har fått det här då, vad ska man göra om man drabbas?
Ja, jag tror att man ska ringa till 1177 och be om råd och se vart man ska vända sig för att för att testa sig och få det bekräftat helt enkelt, att man får en diagnos. Jag tror inte att det är något man ska åka iväg till ett väntrum och sätta sig på vårdcentralen.
Ska man inte också anmäla detta?
Ja, men det tror jag det gör nog sjukvården, utan det viktiga är väl bara att man ser till att man söker hjälp och får vård.
Det är ju alltså en väldigt ovanlig sjukdom här, men vi ska backa lite nu. Det här med koppor, det låter så himla äckligt tycker jag. Det syftar väl på de här blåsorna du var inne på. Men det finns ju flera andra koppsjukdomar, inte minst smittkoppor. Vad var det för någonting?
Ja, smittkoppor är en väldigt närbesläktat virus då, som ligger bakom smittkopporna. Och smittkoppor var ju en virussjukdom som var ett gissel för människor i årtusenden faktiskt. Och den utrotades ju först 1980. Och det var ju faktiskt den första sjukdom som vi kunde vaccinera bort helt enkelt. Och den sista i Sverige som fick vaccin mot det var väl ungefär 1976. Så mellan 1816 tror jag det var och 1976 så fick barn vaccin mot smittkoppor. Och jag vet att bara under till exempel 1700-talet så tror jag att 60 miljoner människor dog, varav de allra flesta var barn. Så det drabbades framförallt barn. Och smittkoppor är precis som apkopporna då, de här vätskefyllda blåsorna som man får över hela kroppen.
Finns det något annat som apkoppor och smittkoppor har gemensamt då, utom att det är en virussjukdom?
Ja, de smittas ju i princip på samma sätt, och det är framförallt då genom kroppsvätskor. Dels genom nära fysisk kontakt människor emellan, men kanske också, sen vet man också att det finns, till exempel vid sexuell kontakt kan till exempel apkoppor smittas. Så det har man gemensamt, förutom de här ganska hemska kopporna i sig då, blåsorna. Men den ena sjukdomen är ju kraftigt dödlig och den andra är det inte. Det är ju viktigt att komma ihåg.
Mm. Hur smittsamt är apkopporna då?
Det är ju inte särskilt smittsamt egentligen. Det går inte att jämföra med coronaviruset. För där behöver du inte ha så väldigt nära... Det är inte ett utbyte av kroppsvätskor i första hand. Utan där räcker det med att någon hostar eller att du är nära någon för att kunna få coronaviruset. Det här krävs ju lite närmare kontakt. I den spridning som sker nu så handlar det mycket om sexuella kontakter som smittas igenom. Så det är inte särskilt smittsamt och det är inte särskilt farligt heller. De flesta blir friska inom kanske 3 veckor, till och med utan behandling.
Vad är det då som gör att det har blivit en sån enorm uppmärksamhet kring apkoppor nu?
Det som är nytt nu, eller det som gör att det är intressant, är att det här har ju börjat spridas utanför Afrika. För hittills så har ju det här mest spridits inom Afrika, centrala och västra Afrika. Och de gånger det har spridit sig utanför Afrika så har det varit vid handel med små djur och resande då som har tagit med sig sjukdomen. Men nu ser man att det börjar spridas inom grupper i Europa och i några andra världsdelar. Och det är det som gör att det oroar forskare. Varför börjar det här sprida sig på det här sättet nu? Eftersom det inte heller är speciellt smittsamt.
Mm. De här rapporterna om att det har smitta har brutit upp i grupper där män har haft sex med män. Vad beror det där på?
Ja, det där tror jag inte man ska dra allt för stora växlar på, att det skulle ha något samband egentligen, förutom det bara att det har varit så effektivt att smittas inom nätverk. Och då är det nätverk med män som har sex med män. Så det har blivit ett nätverks... en nätverksspridning inom de innan den gruppen. Och det man ser nu, som ECDC skrev senast igår i en rapport, var att det är just sexuella kontakter som just nu tycks vara det man ska vara kanske lite extra försiktig med. Att det verkar, de kommer fram till att ju fler sexpartners man har, desto större är risken nu framöver att drabbas.
Mm. Och ECDC, vad är det?
Ja, förlåt, det är den europeiska smittskyddsenheten.
Och den här sjukdomen är då inte särskilt farlig, men det finns ändå en dödlighet på, man läser ibland, på 10%. Vilka är det som dör?
Jo, utanför Afrika vet jag inte om det finns några dödsfall alls. Att det finns en dödlighet i Afrika beror nog snarare på att man har ett sämre hälsoläge och sämre tillgång till sjukvård. Det är det som gör att folk kan dö av den här sjukdomen. För det tror jag inte att det är någon större risk för i Europa idag.
Mm. Det här att virusets sätt att smitta verkar ha förändrats. Vad kan det bero på?
Ja, det är ju det här som är den stora frågan och det som forskare nu tittar på. För enligt Världshälsoorganisationen WHO så ser man inga tecken på att viruset egentligen har muterat eller förändrats på något sätt. Ungefär som man ser att coronaviruset gör och att det uppstår nya varianter. Man ser inga tecken på det just nu. Utan det nya är ju helt enkelt att det smittas. Att det är så pass många som drabbas. Det är det som är det intressanta nu. Men man följer det här noga och man har ju gjort en genetisk kartläggning och börjar liksom följa de här för att se vad det är för stam, virusstam som sprids.
Du har ju och andra har skrivit om att det här är ett så kallat DNA-virus och det är en skillnad då om man jämför med RNA-virus. Kan du beskriva den där skillnaden?
Ett virus består i stort sett nästan bara av sin arvsmassa. Och då är det antingen av någon av nukleinsyrorna RNA eller DNA. Och om vi tänker på coronaviruset som så lätt muterar och förändras och därför får de nya varianterna. Det, anledningen till att det sker är att det är ett så kallat RNA-virus. Som det är en enkelsträngad molekyl. Om vi tittar på apkopporna då, så hör de till, är det ett så kallat DNA-virus som då har dubbla strängar, vilket betyder att det är mycket mer stabilt och det gör att det krävs mycket mer för att det ska förändras och mutera och att det ska uppstå nya varianter. Det är väldigt, nästan inte osannolikt, men det tar mycket längre tid och mycket svårare. Så det är väl den stora skillnaden mellan till exempel corona och apkoppor nu.
Den här dubbelsträngen, det är den där skruvade stegen som man liksom tänker på. Då. Så att idag då, var finns apkopporna någonstans?
Ja, alltså framförallt så finns de ju, det är ju Afrika som är den stora, liksom, där har man ju kanske, liksom, kanske tusentals till och med fall per år. Men nu så har det ju spridit sig över de flesta världsdelar, bland annat då i Europa och England var väl tidigt ute. Men i Sverige har vi bara ett enda fall och det är en person som inte är särskilt sjuk som det verkar.
Mm. Vet man var den personen är smittad någonstans?
Nej. Jag har inte sett någonting, jag har inte hittat någon information om det.
Mm. Så till exempel Världshälsoorganisationen då, vad anser Världshälsoorganisationen att man ska, hur man ska hantera det här?
Ja, alltså det är ju så att smittkoppsvaccinet, det finns ju fortfarande sånt vaccin, det produceras ju fortfarande eftersom man har varit rädd för att det här ska kunna bli ett terrorvapen. Så det finns ju fortfarande kvar i lager och Världshälsoorganisationen säger idag är att det finns ingen anledning att börja massvaccinera därför att smittkoppsvaccinet skulle kunna ge ett nästan 85% skydd mot apkoppor. Men där, det finns liksom ingen anledning att göra det. Utan det man talar om bland annat i USA idag är att man börjar med att man ringar in de som är smittade och de som rör sig kring den personen eller har träffat då skulle kunna få smittkoppsvaccin. Det är någonting man diskuterar. Men i övrigt så finns det ju även antivirala läkemedel som har visat sig ha bra effekt, lindra symptomen. Men det finns liksom inget läkemedel, man blir liksom inte botad utan det är mest att man lindrar symptomen. Och som sagt, de flesta blir ju friska på bara några få veckor. Men att man då kanske måste isolera sig.
Men om man då är så pass gammal att man har fått ett smittkoppsvaccin någon gång i barndomen, är man skyddad mot det här då?
Ett visst skydd ska det tydligen finnas, ett visst minne då finns. Men när man född efter 1976 så saknar man ju det. Då har man ju större risk att drabbas.
Men forskarna menar ju då att det här, det första många tänker är ju så här, åh nej, kommer det en ny pandemi nu? Men det är inte vad detta handlar om, eller?
Nej, det är ingen som tror att det här kommer bli en pandemi. Därför att en skillnad här är ju att det här, om det visar sig nu att man snabbt kan spåra och liksom ringa in de smittade, så kan man också ganska snabbt isolera dem och se till att de blir friska och inte smittar fler. Med coronaviruset där kunde man ju vara asymptomatisk. Det syns ju inte om man har det, utan att ha, alltså om man inte har några tydliga symptom som hosta och feber och så vidare. Då hinner man ju smitta många fler. Här syns ju kopporna, de här blåsorna. Så att på det sättet så tror man inte att det här kommer kunna, att det kommer inte bära iväg och bli en pandemi av det. Men det kommer ju kunna bli endemier, det kommer ju kunna bli och inom vissa grupper epidemier och så vidare. Så kan det ju tänkas bli, men jag tror inte att det kommer bli någon pandemi. Det tror jag, har jag inte sett någon oroa sig för.
Intresset för det här, den här sjukdomen, det har ju varit helt enormt. Är det, skulle du säga som erfaren vetenskapsreporter och medicinreporter, är det oproportionerligt stort? Eller finns det andra sjukdomar som vi faktiskt borde vara räddare för?
Alltså jag förstår att man är intresserad. Även om det är inte roligt att behöva lära sig mer om den här ny sjukdom på det här sättet. Man önskar att man ju slå upp i det. Men det jag tänker är att vad vi kanske ska oroa oss för mer är att vaccintäckningen generellt ju har gått ner under pandemin mot flera sjukdomar, mässling, vi ser fall av polio igen, vi har TBC, vi har ju risk för att det kan bli svält och problem framöver som då kommer spä på det här. Så jag tror kanske det ska vi nog börja kanske oroa oss mer för än apkoppor.
Mm. Det får vi all anledning att återkomma till. Tusen tack för att du var med idag, Anna.
Tack.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiedn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studiedn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studiedn görs för Podplay av producent Sabina Marmeraka, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Podplay.